Och det fjärde, unionism, union mellan olika läror, bibliska och obibliska, leder till tvivelsjuka och otro. Eftersom enligt den unierade kyrkans katekes, ingen kyrka får kalla sig för den enda sanna rättroende kyrkan, får alltså inte säga det vi står för, det är ren och rätt biblisk lära. Så kan och får enligt deras mening ingen, inte ens de själva, veta om de har den rätta tron eller inte. Då är det högmod. Och så följer en rad saker naturligtvis som här är falskt. Jag har redan talat om en del om själva frälsningsordningen. Hur blir man omvänd och salig? Så lär man att det är lagen som driver människan bit för bit och ger lite nåd och sen lite mera nåd och sen ytterligare lite. Så att hon så småningom, om hon samarbetar på rätt sätt med nåden, kanske blir omvänd. Men jag ser att klockan går så fort så att jag ska hoppa över en rad allvarliga saker. Jag ska nämna kort ett par punkter som är typiska för metodismen och som också har kommit in i lutherska kyrkor. Metodismen utmärks av att man räknar inte med att arvsynden har fördärvat människan helt, så att hon inte har någon fri vilja, andliga ting före den nya födelsen. Precis det har kommit in inom pietismen också. Och man menar att människan kan medverka till sin omvändelse, inte givetvis utan inflytande och hjälp från anden, men med inflytande och verkan från den heliga ande, så kan den oomvända människan medverka och bemöda sig och sträva på ett sådant sätt att hon därmed blir salig. Så står det i den evangeliska gemenskapens katekes. Om omvändelsen heter det att man först måste förbereda sig till ånger och ny lydnad, för att sedan genom denna förberedelse så småningom få tro sina synders förlåtelse. Men den nya lydnaden är ju en följd av tron, är ju bättringens frukt, är ju andens frukt. Det som följer efter det att man har blivit född på nytt som trons frukter, det kräver man som nödvändiga steg på vägen före omvändelsen. Om helgelsen så lär den metodistiska katekesen: vad är fullständig helgelse? Svar: det tillstånd i vilket vi är helt renade från synden, så att vi kan älska Gud av allt hjärta, av all själ och av all kraft och vår nästa som oss själva. Denna fullkomliga helgelse kan den kristne uppnå redan i detta livet. Men Jakob säger 3:2, i många stycken felar vi ju alla. Och i första Johannes 1:8 står det: om vi säger att vi inte har någon synd, så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss. Man lär falskt om nådemedlen, det har jag redan talat om. Man upphöjer andra medel som man själv tänker ut som nådemedel. I det tredje kapitlet i deras kyrkoordning, det som handlar om nådemedlen, där kan man läsa att dit räknas den offentliga gudstjänsten, bönen, fastan, avhållsamheten, gruppgemenskapen och det kristna samtalet eller underhållningen. Och ni vet ju hur oerhört man betonar det där. Vi har en så skön gemenskap. Hos oss är alla välkomna som vill ha en personlig tro. Vi frågar inte efter olika läror, utan vi samarbetar med alla, och ekumeniken måste gå framåt ännu mer. Vi har en störtskön gemenskap hos oss, som man nyligen i tv ett program om missionsförbundet. Och det har man säkert. Men det är inte den gemenskap som talas om i Efesierbrevet, andens enhet. För andens enhet kan inte skiljas från en enhet i andens ord. Samtidigt som man gör egna nådemedel, så upphöjer man egna ordningar till Guds bud. Man skiljer inte mellan vad som är Guds bud och människotankar. Det verkar som man aldrig har läst Kolosserbrevet 2:16-18, där Paulus varnar för hur människan gör upp regler och säger: det får du inte göra, det får du inte smaka, det får du inte ta i. All mat är inte ren. utan viss mat är oren. All dryck är inte ren, utan viss dryck är oren. Alla kläder är inte rena, utan vissa kläder är orena. Alla dagar är inte lika, utan allt jämt är vi kvar i gamla förbundet, där vissa dagar är annorlunda än andra. Så lägger man ett ok på människan och upphäver den kristna friheten och gör stadgar där icke Gud ger stadgar. Så här heter det i metodistisk katekes: att köpa och sälja sprithaltiga drycker eller att dricka detsamma, att bära guld och kostbara kläder, att bära örhängen och fingerringar, att krulla och pudra håret, att ha utsmyckningar på kläderna eller slips, det går icke för sig. Och jag tror att ni känner många i era egna led som var alldeles förskräckta om de hade krullat håret lite. Och det är många som tänker, om de får se en kristen kvinna, hon har örhängen. Oh. Så man satt upp stadgar som inte är givna av Gud. Och det är också typiskt att man dömer andarna efter det yttre. Och man går och tittar på den där och på den. Men sen när det gäller läran, då är man vidöppen för allt möjligt. Samtidigt som man upphöjer mänskliga ordningar till Guds bud, så upphäver man Guds bud. I den metodistiska kyrkan och i många andra är det ju så att man tillåter att kvinnor offentligt talar och predikar i den allmänna gudstjänsten. Alltså ges uppdraget att på församlingens vägnar förvalta ordet och även sakramenten, vilket strider mot Herrens uttryckliga ord. Så kunde vi fortsätta, och jag har här en lång lista på falska läror inom lutherska kyrkor. Jag ska räkna upp den åtminstone. Alltså sådana som kallar sig lutherska. Om kyrkan, om nycklamakten, predikoämbetet, kallelsen och vigningen, kyrkoregimentet, tusenårsrikesläran, Israel, antikrist, öppna frågor, den fria viljan, omvändelsen, utkårelsen, bekännelseskrifternas ställning, rättfärdiggörelsen, toleransen av falsk lära, nattvarden, sabbaten, vad som är fritt och icke fritt. Och det kunde göras en längre lista. Hur, mina vänner, är detta möjligt när vi har andens goda ord att pröva efter? Jo, man har varit försumlig. Man har inte tagit varningarna på allvar. När aposteln varnar att det kommer många falska profeter och lärare mitt ibland er, man har låtit dem stå där. Och bland annat genom den falska läran själv har man blivit vidöppen för falsk lära. Genom en falsk lära om kyrkan till exempel har man trott, ja men vi får inte kasta ut den falske läraren. Finns nämligen en falsk lära om kyrkan som säger det, att det är enda de prästvigda som får döma över läraren, inte varje kristen får pröva. Och då har man sagt, ja men vad kan vi göra? Vi får vänta och se. Vi får bida tiden. Man har fastnat i den falska läran att det offentliga predikoämbetet inte insättes av Gud medelbart genom församlingen. Utan man har gått på det katolska, att ämbetet fortplantas från ett särskilt stånd, nämligen prästeståndet, och att församlingen därför inte får döma efter över prästens lära, utan endast andra präster. Man har gått på den katolska läran, den säger ju att prästvigningen är ett sakrament, och så har man tänkt att det är alltså prästernas eller biskoparnas vigning av någon som gör en till präst. Så det själva verket är församlingens kallelse som gör någon till präst. Så att den församlingen kallar har Gud kallat och insatt. Och detta bekräftar vi högtidligen enligt apostolisk ordning med en vigning. Men det är inte vigningen som gör någon till präst, utan kallelsen. Man har tagit ifrån den enskilde prövningsrätten och rätten och plikten att pröva lärarna och undvika falska lärare. Och så har man stått där handfallen och sagt, ja men vem är jag? Det vore väl andligt högmod om jag sa ifrån och gjorde någonting. Och så har man också underlåtit den bibliska uppmaningen att endast samlas i den gemenskapen där alla som talar, talar enligt Guds ord. Endast i en sådan gemenskap där det är Gud, andens ord, som får råda. Man har inte varit rädd för att utsläcka anden. Det visar man genom att man låter både gott och ont, ljus och mörker, ja och nej, stå tillsammans. Och vi ser hur långt det kan gå. Man tycker ibland att, ja, men nu kan det inte komma värre ting. Ja, även om det så händer det allra mest fruktansvärda, så står man där. Man lider och man är bedrövad, men vi kan ingenting göra. Gud hjälpe oss att hålla oss till den gode andens undervisning. Förvirringen och oklarheten, den avhjälpes av Guds ord alena, som upplyser och leder rätt. Herrens Jesu Kristi nåd vare med er ande. Amen.